Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lyssna på Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Luciahelgen 2014 glänste en ny stjärna i ultralöparsverige. Elof Olsson imponerade stort när han spurtade i mål i sitt första 24-timmars lopp inomhus i Växjö. 25 mil på ett dygn, sista milen under 45 minuter. Välkommen till avsnitt 2 som bland annat handlar just om ultralöpning. Var kommer vårt behov av utmaningar ifrån? Löparprofilerna snackar också om världsrekord, trailäventyr och löparens bästa vänner, fötterna. Och de som snackar är ultralöparen och världsrekordhållaren Kristina Paltén.
Jag satt ett mål som var väldigt högt. Och jag hade ju läst på om han som hade det innan. Och när jag läste det, då bara, herrejösses, han har sprungit Spartathlon flera gånger.
Trailöparen och Art of Running-entreprenören Anders Nordström.
Jag kommer så väl ihåg, jag stod där precis vid en glaciärkant in, på väg in i Måndalen. Och kände hur liksom livet kom tillbaka. Jag kunde gjort vad som helst, ta mig härifrån nu.
Och trailöparen och livsnjutarbloggaren Niklas Holmström.
Och framförallt, ta inte höger på stigen, för det gör alla. Och vad gjorde vi? Tog höger liksom. Och bara, och så en utförslöpning, skithäftig slinga. Och bara, yeah, och sprang. Och här är kontrollen, men det var inte den kontrollen. Så var jag upp igen, och då var det så här mentalt knäck. För det var 300 höjdmeter brant uppför.
Och jag heter Agnete Dannenberg, och värd för programmet.
Jag sprang mitt första ultra 2007 och då var det ungefär 200 aktiva ultralöpare. Och nu är vi 6000 i år. Ja. Så det är något som verkligen växer exponentiellt. Och det är ju, jag säger förut när jag kom till en tävling, då var det 20-40 deltagare på en tävling och jag kände allihop ungefär. Nu kommer jag, när jag kommer dit nu, så känner jag 5-10%. Och det är ju både otroligt roligt och samtidigt också, oj, vad många. Det är lite fascinerande.
Men då är det basen alltså, som är bred så att säga.
Ja. Mm. Det är, jo,
det är inte så mycket skillnad i toppen.
Ja, toppen blir duktigare och duktigare. Vi har blivit enormt duktiga på ultralöpning i Sverige. Och det har vi sett i år också med rätt många rekord faktiskt.
Vad tror du det är som har gjort det?
Du, det vet jag faktiskt inte. Det har jag funderat på. Så om du har någon bra hint så.
Nej, det har jag inte. Men det är spännande att vi växer så. Att vi blir så mycket bättre.
Ja. Mm. Och varför just Sverige?
Ja.
Kan vi tacka Rune Larsson?
Han har en stor påverkan, det har han ju, som föregångare och startare kan man säga. Alltså, sen var ju inte han riktigt först, men han var ju först att göra riktigt bra resultat. Och han har ju påverkat och inspirerat väldigt många, det har han. Men sen är det ju rätt intressant, för några år sedan, 2009, så var svenska rekordet på 100 miles var ju 22-25 eller något sånt där för damer. Nu är det 15-45. Det är rejäla förbättringar vi ser. Och 22-25 var ingen dåligt rekord, det var ett bra rekord.
Och sen är det mycket, mycket yngre också, tycker jag. Det är lite spännande, för det är ändå liksom, jag har känt att nu är jag äldre, 50, men lite äldre, liksom, har man gjort marer och sådär, så kanske man liksom, ja, tar lite vidare till ultra och sådär. Jag vet inte hur, när du börjar, men ja. Sen är det nu. Nej, men jag ser liksom här Elof och de här yngre, liksom, det är många yngre.
Ja, Elof och Johan Lantz.
Ja, och gör jättebra ifrån sig. Så tänkte jag just det här förra året, liksom, man sprungit sum de här 200 liksom, anmälda, så plötsligt Ultravasan liksom, 700-800, var kom de ifrån? Men det är ju häftigt.
Mm. Alltså. Det var ju helt otroligt.
Mm. Och så snabbt. Och jag vet inte hur många som genomförde det heller, men det måste ha varit rätt många.
Det var rätt många, jag tror det var 900 ungefär totalt. Men...
Som körde 9 milar.
Ja, men jag tänker på en teori som jag har hört om, varför det blir så mycket mer. Och det är ju, det finns en bok som heter Trygghetsnarkomanen som handlar om det trygghetssamhälle vi bygger upp. När vi var barn så var det ju, vadå, säkerhetsbälte i baksätet, det kan man ju glömma, och cykelhjälm, ja men det existerar ju inte. Och så sen så bygger vi en värld som blir tryggare och tryggare och tryggare. Visst, det är ju i en god avsikt, men någonstans så har människan en önskan att testa min kapacitet. Vad är jag kapabel till? Och visst, många har testat maraton redan. Det har ju varit en jätteboom. Men vad är steget efter maraton då?
Där tror du är inne på en jätteviktig sak.
Ja, jag vet inte om det kan stämma. Men det...
För mig är det otroligt mycket i det. Att vi är inte byggda för... Alltså idag har vi arbetsplatser som kräver stillasittande av oss. Och bara det skulle vi ha 100 000 i månaden för. För vi är inte byggda för det. Och jag tror det finns en djup inre längtan i människan att röra sig. Mm. Och vi har svårt att förstå den här artificiella världen och tillvaron som vi lever i mycket idag. Tror jag. Så jag tror det handlar mycket om en längtan. Ja. Och vad vi är byggda för. Vi är byggda för det.
Ja, det tänker jag, både att röra sig och även, ja men vad kan jag klara då? Att utmana mig själv och se vad klarar jag. Men om jag är omgiven av krockkuddar i hela livet. När får jag då bevisa att jag är kapabel till någonting? Det behöver ju vara lite utmanande för att jag ska känna att jag lever.
Absolut. Där tror jag ligger jättemycket inneboende hos människan. Trots att vi kanske har ett liv som är kanske stillasittande eller vad vi gör för någonting. Så tror jag ändå att den finns där nere av det i oss.
Absolut. Jag tror den kommer mer och mer också. För det ser man ju med STF som gör sina undersökningar på Kungsleden. När det gäller vandrare också. Det är inte bara löpning. Det är liksom bara den här att aktivera sig mer och mer. Tror jag växer.
Mm. Ja, man pratar om upplevelsetrenden.
Ja, för min del. För mig är nog benen mer snarare transportmedel. Jag tänkte när jag sprang Kungsleden så här. Jag tänkte någon sa, vad häftigt jag ska springa den. Det var ju mer, vad ska jag kalla det? Ja, upplevelse, liksom uppleva någonting på kortare tid. Det var inte, jag mötte många som sa, men du hinner inte se någonting när du springer. Liksom. Jag vet inte, jag såg 77 fågelarter. Det var väldigt mycket. Och när man mötte människor som... Ja, då gick de och tittade ner i backen och jag vet hur det är att gå med packningen. Det är väl liksom nästan jobbigare än att springa med lätt packningen. Framförallt springa med lätt packningen och ta sig sträckor. Liksom. Det var för mig, så det var inte löpningen, så jag var bara glad att jag kan springa med lätt packning.
Mötte du andra löpare där ute?
Nej, inga löpare alls. Bara så här lite skeptiska människor.
Varför de tyckte du var konstig som sprang.
Ja, varför går inte? Det var några, jag tror det var tre som jag liksom, gick med klapp. Sådär. Annars var det liksom lite så här skeptiskt. Så man fick förklara, eller det går inte att förklara. Men just där, jag ser nog lika mycket som mer. Då kommer jag in på det med att läsa stig och sådär också. Men det är ju jobbigt att gå. För jag kommer ihåg i våras när vi skulle gå i England. Med packning 16 kilo i bergen. Och då, eller vi kom i 300 meter ungefär.
16 kilo.
Ja, och det är inte jättemycket. Men ändå liksom, varför? Och så har vi precis sprungit i bergen i 3 dagar. Då visste man, det här kommer inte funka. Det är ingen idé. Det är bättre att springa i bergen. Med lätt packning istället.
Fast jag undrar, ni är ju båda trail-löpare. Mm. Och trail är ju någonting som växer väldigt mycket också. Vad är tjusningen i trail? Vad är det som gör att många människor lockas till just trail-löpning?
Jag kan bara tala för mig själv, det är naturen för min del. Det har alltid varit, eftersom jag är fågelskådare från grunden. Så naturen för mig, det är nog gemensamma nämnaren. Antingen har jag skådat fågeln och det gör jag fortfarande. Men löpningen har jag tagit över hand. Men för mig är det här meditativa, liksom bara vara ute i naturen. Ro för själen liksom. Och kunna se nya platser och kunna göra det springandes.
Det är samma för mig, det är absolut naturen. Det är absolut naturen. Men sen så, i och med att jag gör det jag gör, så tror jag, så är jag ganska, uppehåller mig ganska mycket vid den här frågan och tittar mycket liksom på den evolutionära biten kring människan, och det är, vi är ju utvecklade i en asymmetrisk värld. Ingenting har ju någonsin varit platt i människans utveckling på det sättet som vi definierar platt idag, och det är, vi rör oss mycket bättre i en asymmetrisk värld, Så att,
lite backigt.
Ja, backigt och små, alltså små underleringar hela tiden. Det är liksom, människan är jättegammal och asfalt är 60 år. Så att, därför så är det ju liksom, det är en, jag är rätt övertygad om att det är en stor del.
Så vad tänker du om att springa 48 timmar på löpan?
Att, du, att jag beundrar den mentala biten, om jag skulle översätta den till mig. Det är jag vet inte hur jag skulle klara, jag tror inte jag skulle klara av det. Men du kan skicka ut mig motsvarande tid i terräng eller i berg. Eller, ja, bergen då, då kan jag vara där ännu längre. Men nej, jag tycker det är en mental, ja, det är ju såklart både en fysisk och mental påfrestning som är svår att förstå.
Jag tänker just hälsoeffekter egentligen, kanske att springa så platt.
Alltså där är ju en om vi, eller var det en fråga om hälso, alltså det är ju, har ni, det är, man pratar ju ofta om det här med att vi blir skadade av att springa asfalt, har ni hört det? Och det är ju många liksom, nej men jag kan inte springa asfalt för jag får ont, och jag kan inte springa asfalt för jag blir skadad, och det är ju enligt mig många forskare, det är en myt, för det är inte asfalt som är, vi trivs på hårda underlag, men det är det platta som vi har problem med. Och när vi rör oss på platt underlag, så nöter vi in, har vi då ett dåligt rörelsemönster, löpteknik i det här fallet, så nöter vi in det i varje steg, för vi har ingenting som bryter våra mönster. Och det har du liksom automatiskt i skogen eller ja, vad det är för någonstans, där det är orörd natur av människan eller omgivning. Så att det är liksom, det handlar om asymmetri och symmetri och vad vi är byggda för.
Så det är hälsosammare att springa?
Ja, alltså jag ordinerar ju folk som kommer med belastningsskador, olika som klassiska löprelaterade skador, det är ju ute i skogen och lek. Så släpp och krämpor, för vi rör oss instinktivt per automatik mycket, mycket bättre i vår naturliga miljö.
Därför man blir så, eller jag blir imponerad, men som det är Kristina och de här som springer, körde Bislett nu och sådär, för det måste ju krävas ett annat mindset. Jag har tänkt så här, som jag ska springa någon 24 timmar någon gång, bara för att liksom utforska skallen, liksom det psykiska. För det är det som är grejen för mig, just trail, när man sprungit, och man som är lite varierad, både asfalt eller ultra då, jättelång till exempel. Då kom jag på, ja, men just de här, jag har aldrig haft sådana konstiga tankar när jag springer i skogen, i naturen. Liksom. Man är ju så här och nu med stigen, liksom, man måste ha koll på. Men så fort jag kommer ut på asfalt eller grusstigar, liksom, då kommer en massa sjuka konstiga tankar, liksom, per automatik. Och det är då jag förstår. Att liksom just den här springa på plattan inte riktigt funkar för mig, men jag har liksom som mål att jag ska springa lite längre som just banan, liksom. bara för att testa mentala, för det är ju en kul att utforska kroppen både liksom fysiskt och mentalt, känner jag. Men det är så påtagligt de här gångerna när man kommer ut, man är trött och så lite monotont, och så är det ingenting, just den här variationen saknar jag. Men jag tror det är så individuellt också.
Det är väldigt individuellt.
Men Kristina, du springer ju också skog och alltså varierat. Sådär.
Jag gillar
men,
ju bäst att skriva du... springa vilse. Det är favorit.
Varför det?
Det är roligt, det adderar spänning, jag får upptäcka nytt. Ja. Jag kommer på platser jag inte har varit förut, och så träffar man på någon människa och så säger man, ursäkta men jag ska springa mot Älvsjö, vilket håller det? Ja. Och då säger man, är du inte klok? Du är gärna. Ja. Det är jättekul.
Jag cyklade mountainbike igår, jag cyklade vilse och var ute jag hade ingen mat med mig, jag hade ingenting. Det var ju för sig bara 3 timmar, men det räckte i den kylan som var. Alltså, det var fruktansvärt. Så att jag tyckte inte det var så kul att komma vilse igår, men det var väldigt lärligt.
Nej, det var på en viss nivå, för jag vill erkänna, som det är kul.
Men det är kul också, för man vet att man kan springa långt. Så gör inte så mycket om man springer.
Nej.
För en del så är en bil vilse, oj då, det är kanske inte...
det är inte så bra.
Nej, men det är kul att veta så här, men det gör ingenting. Man kommer hem lite senare eller sådär. Ja.
Det är 5 mil hem, men det är lugnt.
Ja, jag menar...
Jo, jag vill så soppa torsk, det är inget kul.
Nej.
Har du varit vilse utomlands, Niklas?
Ja, då. Kerstin, eller flickvän, partner som har springit tillsammans. Vi gjorde så här, var så här 3 dagars... Och så började jag bäva så här, bara inte bli dimma på Karlfjällen där uppe i Engelska bergen där. Och då var det ju andra dagen, då var det ju dimma. Och så här, amatörmässigt så hade vi liksom inte kopplat på höjdmätarna på klockorna liksom. Och vi kartor så här kan man med, men det är ju liksom tjockt om man inte hittar. Och så var det engelsmän så här, och så till slut hittade vi toppen, kontrollen, så var det nästa liksom. Och den var liksom, man fick inte liksom, man måste följa stigen, men stig på Karlfjället, bara en massa stenar så här. Så men ta fram kompassen, om håll vänster liksom, och tog vi upp kompasserna där. Och framförallt, ta inte höger på stigen, för det gör alla. Och vad gjorde vi? Tog höger liksom. Och bara, och så en utförslöpning, skithäftig slinga, och bara yeah, och sprang. Och här är kontrollen, men det var inte den kontrollen. Så var upp igen, och då var det så här mentalt knäck, för att 300 höjdmeter brant upp för.
Så mycket tid.
Ja, men ja, med tiden, alltså mentala var något, men det är sånt där som man lär sig. Jag tycker det är lite kul. Man behöver ha de här miss. När allt går väl, då tänker man inte så mycket på det. Så man behöver de här mentala knäckarna och komma igen och bita ihop, för det är så det funkar. Det är det som är kul med just ultra, när man springer längre, liksom, man får ju dippar mentalt och energi. Det är det som är charmen också, känner jag. Att för det kan man vara garanterad om, att det blir aldrig som man har tänkt sig. Liksom. Men det är någonstans så. Det är det som är.
Ja, att det, man måste gilla osäkerheten.
Ja, det är väl en del av utmaningen också, känner jag. Mm. Att inte veta. För det vore inte en utmaning om man skulle veta hur det blir utgången. Liksom. Mm.
Ja, nu har vi ju varit inne och nosat säkert på era årets erfarenheter. För det här, när du sprang vilse, Niklas, det var i England nu.
Ja, ja, det var i våras.
I våras.
Det var tredje gången.
Ja. Men om du skulle plocka ut en händelse från året som utvecklade dig som löpare?
Som utvecklade? Ja, men det är nog... Ja, det var nog Kungsleden faktiskt. I somras när jag sprang hela... Och då var jag liksom ändå bra tränad och allting inför den. Då har jag varit liksom i England två gånger, sprungit flera dagar. Och på Sörmlandsleden sprungit flera dagar också. Men och där var jag liksom, var ute hela dagen. Jag hade liksom inte bråttom någonstans. Jag visste att jag skulle till en stuga. Jag hade lagt upp det rätt bra. Men tio dagar. Den längsta jag sprungit sammanhängande, det är ju tre dagar. Och där uppe liksom ingen hjälp. Men ja, det var när jag kom... Jag vet inte, halvvägs. Ständigt blöta fötter och så de här tekniska stigarna. Mm. Så mina fötter, och sen var jag tvungen att övernatta liksom en natt på Karlfjället eftersom, ja, var lite äventyr, men det var
hur mycket vägde packningen?
7 kilo låg nästan på konstant med vatten och någon diff när man åt upp mat, men man fyllde ju på
fjällstaden. Hur gör man med våta kläder och så?
Nej, men jag har regnkläder och... Nej, det är ingen fara. Mm. Man har bara ett ombyte, man tvättar upp lite. Men det som var...
Man tar på sig våta kläder igen på morgonen.
Ja, nej, men det torkar i stugorna och sådär. Men det, man pysslar om. Man lär sig liksom. Och fötterna är det viktigaste liksom. De pysslar man. Och så fort det är någonting som inte känns bra så åtgärder man det. Men fötterna var... Då i Jäckvik, då var det så här... Som inte jag hade tänkt på. Ja, men nu... Liksom, nästan infekterade blåsor på fötterna är stort. Så tänkte jag, men det här, det kanske är det som avgör att jag får bryta liksom. För blir det en infektion, då är det inte så smart att fortsätta den här trippen. Så man kan ju tycka att, ja, jag visst, jag var fysiskt och mentalt förberedd, men det är så mycket som kan hända. Och just det med fötterna, jag hade aldrig haft blåsor nästan, så jag, men jag får aldrig någon blåsor. Men det var ju verkligen sån här trench, ja, vad kallar man det för, så här skyttegravsfot, för de var ju så uppblötta, så man fick blåsa på de här skarvarna i de här linjerna liksom. Då tog jag en vilodag så här. Men det, ja, man får en tankeställare faktiskt.
Man så hur kan... skulle du göra om det då?
Nej, jag vet inte om jag... Ja, hur skulle jag göra? Jag vet inte liksom, för jag menar, blöt om fötterna blir med att testa med plastpåsar, hjälpte inte heller. Och det är svårt att hålla fötterna, det var ändå bra väder med blöta marken. Men man kanske inte ska springa 10 dagar, jag vet inte. Men det är en utmaning.
Och du hade ullstrumpor.
Ja. Men, och ändå pussla om fötterna varenda morgon och varenda kväll. Liksom, halvtimme, det var liksom rutiner. Liksom. Ja, men det var att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Oftast inte det man trodde att det skulle hända, så händer det. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men... Ja, det var lite obehagligt. Just det här, om det blir en infektion som kanske blir ännu värre. Så äventyrar hälsan och så. Mm. Vad är gränsen för dumhet liksom? Eller?
Vad kom du fram till?
Nej, men jag skötte om det. Så Kerstin är läkare. Det var inte så bättre av att prata med henne om.
Du kom fram att du inte var dum. Jag är inte dum.
Nej, men det var så här. Ja, det var en kollega här i Micke Andersson, en annan ultralöpare som var i Spanien. Så var det någon som var föreläste. Ja, men jag körde kors över Spanien. Så fick jag amputera fötterna på grund av några infekterade fötter. Och då, det var inte oj, det jag ville höra. Liksom, men, sånt
vill man ha. Ja. Lade du lyssna på det på kvällen?
Ja.
Mm.
Ja. Nej, men det är väl sådana bitar man tar med sig hela tiden. Jag tycker nu har jag väl liksom löpt i 5 år, men man utvecklas och varje år har varit mitt bästa år. Så blir det här också. Liksom, jag brukar inte jämföra åren emellan. Varje år har verkligen känts som mitt bästa år. Liksom. Mm.
Ja, och får höra sen vad du tar med dig till 2015 av det. Kristina, kan du berätta om?
Mm. Och mitt löparår?
Ja.
Ja, löpmässigt så är det ju definitivt världsrekordet på 48 timmars löpning på löpande. Och det är ju bara 3 veckor sedan, så det är inte så länge sedan.
Nej.
Och det var, ur min aspekt sett så är det ju ett mästerverk i mental utmaning. Alltså, eller mental fokus, ska jag väl säga, snarare säga. Jag satte en plan på att göra 8 km per timme i 15 timmar. Sen så ska jag göra 7 km per timme i 12 timmar. Och sen var det 6 km per timme i resten av tiden, utom 2 timmar på sista eller andra natten då jag skulle få sova 30 minuter styck då. Och det låter ju inte så mycket när man säger det så, men när du är inne på din 15:e timme av 8 kilometer på ett löpband så börjar det kännas. Jo, och det jag gjorde var att jag körde in extremt mycket mental träning med att komma tillbaka till, ja, för det första djupavslappna kroppen då, och så sen komma tillbaka till en känsla. Det var riktigt, riktigt framgångsrikt och det gick riktigt bra. Och jag har ju världsrekord på 12 timmars löpning också på löpan. Så det var den jag använde då, den känslan. Och så sen ha den känslan och spela upp hela det här förloppet för mig. Hur mitt lopp ska bli. Och gå igenom det och så sen få den här segerjubelkänslan när jag kommer i mål. Och sen när vi går på O'Learys efteråt och firar det ett världsrekord satt då.
Mm.
Så när precis innan jag skulle börja springa så kom Johnny och Ellen, 2 kompisar som skulle iaktta mig då. Så frågade de, men Kristina, vad gör du om din plan inte går i lås då? Är det vi som ska räkna om planen eller hur gör vi då? Och jag verkligen stod där och bara, men jag förstår inte frågan. Vad menar ni? Vadå inte gå i lås?
Det fanns inte.
Nej, det fanns överhuvudtaget inte i mitt huvud. Och så jag levererade enligt plan fram till timme 27. Då tog jag ett medvetet beslut att springa 1 kilometer kortare än vad jag hade tänkt. Sen första gången jag verkligen missar planen, det är i timme 39. Och det tycker jag är rätt häftigt att kunna ha det fokusen ända fram dit. Och då har jag hallucinerat, jag har kräkt, så jag har, ja, man kan ju lugnt säga att jag har varit på toa rätt många gånger. Sen om jag hinner dit, det är ju en annan sak. Det var inte alltid. Men ändå ha den fokusen trots att jag har sprungit i 2 olika rum enligt min egen uppfattning, fastän jag vet att jag är i samma rum och så vidare. Det tycker jag är häftigt. Plus att jag har överlevererat ett antal timmar också. Så att jag hade lite marginaler.
Mm. Visste du att du hade gjort det?
Faktiskt inte. Inte förrän Janne som var support och talade om det för mig. För jag var lite borta, kan man ju lugnt säga. Men att se att det går att ställa in sitt eget psyke på så extremt. Och så sen, jag ska leverera 322 kilometer. Det blev 322,93 på 48 timmar. Den upplevelsen är fantastisk.
Och det var syftet egentligen, liksom, att du skulle testa?
Ego-boost, får man väl säga. Ja, det är så himla underbart. Och det är just det här, att få känna min egen förmåga. Jag satt ett mål som var väldigt högt. Man säger, det här målet innebar ju inte bara att jag tog damernas världsrekord. Det innebar även att jag tog det nordiska rekordet för herrar på 48 timmars löpning på löpband. Och jag hade ju läst på om han som hade det innan. Och när jag läste det, då bara, herrejösses, han har sprungit Spartathlon flera gånger. Och jag har inte ens drömt om att springa Spartathlon. För att jag tycker inte jag är tillräckligt duktig löpare.
Mm.
Och då blir det komma tillbaka till att, okej, ja, men nu jämför du dig, Kristina, med någon annan.
Just det.
Är det det du vill göra? Eller vill du titta på din egen plan, vad du är kapabel till, och så köra på det?
Mm.
Och då bestämde jag mig för det och så gjorde jag det.
Där tror jag du säger en nyckel.
Ja, jämförelse är en källa till helvetet, kan man väl säga.
Absolut.
Men, så den kan man
spola. Det är många som absolut går in i både skadeträsk och allt möjligt när de tappar. Jag tror det du säger där är otroligt viktigt.
Mm. Ja, att
inte måste man också känna sig
precis,
själv.
Precis, det är din plan liksom. Ja. Att inte jämföra sig med dem. Nej. Då kan du nå
men jag tror
din potential liksom.
Ja, men du säger erfarenheter på många ultraloppare, löpare att det handlar om mitt lopp.
Ja.
Ingen annans. Det är mitt lopp.
Gör sig till eget.
Så det var det roligaste i år.
Jag vill lugnt säga.
Mm.
Hur länge hade du liksom förberett dig?
Ja, om man säger normalt brukar jag säga att jag inte tränar. Mm. För löpning handlar om så mycket annat än träning.
Mm.
Träning är ju egentligen att försöka förbättra eller vidmakthålla sin fysiska förmåga. Och löpning för mig är inte alls det. Löpning är njutning, avslappning, uppleva naturen, springa vilse, träffa folk, umgås med vänner, springa ensam, meditation och så vidare. Men inför det här världsrekordet så körde jag ju faktiskt träning. Och det började jag göra med i augusti. Så från augusti, ja i början på augusti och fram till november då. Så 13 veckor var det egentligen.
Och vad var det för träning?
Jag låg på mellan 15 och 19 mil i veckan på då jag alltså då jag rampade upp
så att på löpband.
Nej. Jag tycker ju löpband är rätt tråkigt egentligen.
Ja.
Nej, men jag var ute så länge. Jag tänkte att jag går in och kör löpband när det blir dåligt väder, men det var ju bra väder hela hösten i princip. Och så körde jag 10 mil i viloveckorna och så sen så rampade jag upp så jag låg på mellan 15 och 19 då, som sagt i träningsveckorna och så mycket mental träning på det då.
Mm. Mental träning, hur menar du? Meditation?
Eller? Ja, avslappning och så avslappning. Målträning, målbildsträning egentligen. Och även att allting i mitt liv, eller vad ska jag säga, mitt lösenord till datorn, det var världsrekord 48 timmar. Liksom bara för att hela tiden programmera in det är det här jag ska göra.
Aha.
Det finns inget annat. That's it. Liksom. Mm. Det är kul att få vara så fokuserad. Och jag tänker också tillbaka på det här med, som jag sa, om trygghetsnarkomani, att men det här handlar om att jag ska springa 60% längre än vad jag någonsin har sprungit i mitt liv. Och det jag hade sprungit innan var ju ganska långt det också. Det var ju 20 mil. Men att våga sätta ett sånt mål och få känna glädjen i att fan, jag fixar det.
Mm.
Det är så himla...
Det och det blev 32 mil.
Jo. Det är jobbigt att sätta pers nu.
Kommer nya utmaningar, Kristina.
Du flyttar dina gränser hela tiden.
Jo, men det är ju det. Och det är ju att... Alltså den känslan att få känna sig så kapabel. Det är något jag verkligen önskar alla att få känna.
Mm.
Det är suveränt.
Mm. Ja, det är verkligen inspirerande.
Tänk på det här uttrycket. Liksom på randen av sin förmåga tycker jag liksom är rätt bra. Men så var du inne på det där. Just, jag tycker det är jättekul att höra just det med träning. För det jag känner liksom, ena gången jag tränar det är faktiskt backar. Resten är liksom springande för springande skull.
Ja.
För att det är... Man får oftast frågan där med... Ja, men hur ofta tränar du och hur tränar du? För mig har det liksom aldrig varit träning. Liksom. Ja, man kan ju fokusera, ja, men precis. Man kan ju fokusera, precis när du pratar om mental bild. Och så, man kan ju verkligen, det är ju mental träning liksom, på sitt sätt. Liksom, inte fysiskt. Ja, det var brasklapp. Jag tyckte det var skönt att höra.
Ja, jo.
Men det tror jag också det är en spännande grej att prata faktiskt om just det här med träning. Och många tävlar ju när de tränar.
Mm.
Ja.
Och att det blir på något sätt någon sån här konstig grej hela tiden. Att det ska vara så mycket och det är tider och det är fokus på det.
Mm.
För det är det som jag tänkte när vi startade våran trailklubb här.
Mm.
För det var ju lite den anledningen jag varit med i vanlig löparklubb. Och det var ju verkligen tävlingsträning. Liksom. Och det resulterade när jag var ny. Det var liksom inkörsporten. Det var jättekul att vara med i en klubb. Men det var ju liksom, jag fick ju löpa knä, men det var ju liksom var så oerhörda tider liksom, även på träning. Och för mig då som nybakad liksom dedikerad löpare, jag har alltid sprungit men inte på det här sättet. Och så tänkte jag liksom, men det här är liksom inte sunt. Och så just det att starta en trailklubb, för det var egentligen mer, för jag fick alltid den här frågan, hur snabbt springer du? Det får jag fortfarande. Det är alltid, nu som man ser den senast, men vilket tempo håller ni? Och liksom jag försöker alltid förklara, men det går inte att hålla någon viss tempo, det är oviktigt. Liksom. Vi är ute 3 eller 4 timmar. Men just när man springer obanat, det är det som är så skönt. Och det är det som är så här, när man är ute går och tränar liksom 17 pers med pannlampor. Och det går bara långsamt.
Mm.
Det går inte att springa fort och alla är så nöjda med upplevelsen. Det finns ingen så här, snabbt springer eller Och det var det jag tänkte, liksom, att komma bort från det här tider. För det är så inrutat i många.
Allt som går att mäta.
Ja.
Var det lite tanken bakom Art of Running då, Anders, eller?
Ja, det är ju en grej absolut. Att när vi ska mäta, och det som Kristina är inne på också, där när vi jämför, alltså vi lever ju mycket där vi ska jämföra hela tiden. Så kanske vi glömmer att jämföra med vad vi själva kan eller vad vi ska. Så det var väl absolut en del att komma bort från, eller inte komma bort egentligen, utan istället visa på någonting annat, att inspirera människor, jag tror på det, att istället för att liksom kanske bekämpa något eller så här, istället visa och inspirera på någonting annat. För vi behöver ju se för att ibland attraheras till någonting. Alla kan inte föreställa sig allting själv. Så att absolut är det en stor del i det, att inspirera människor till att komma bort från det här med att allt som är mätbart, så att säga.
Och börja prata för det är väl därför kanske när man börjar springa och man börjar mäta tider, för det är det man läser om och det är det som det har pratats om kanske tidigare, och man börjar liksom, man börjar där.
Mm. Ja, och det är egentligen inte intressant, för det är ju, tiden är ju något som ligger utanför kroppen. Det är ju helt ointressant egentligen, och vi ska ju bli bättre på att lyssna på kroppen. Det är klyschigt, men det är ju, och det är ju, pulsen är det enda som är intressant att ha koll på.
Fast jag ser det väl kanske egentligen lite som en konstart. Alltså, jag tänker att först så behöver du ju lära dig att rita och måla i en skola, om man säger så. Och sen så blir du en fri konstnär.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mm. Kanske är det samma sak med löpning, att vanliga ingången kanske är att köra lite löpskolning, köra lite tidtagning och försöka pressa sig och köra träningsprogram, men sen så upptäcker man något nytt och det finns många fler dimensioner. Mm. Fast det vore ju kul att kunna gå rakt på målet.
Ja, nej, men alltså, där, och det är mycket möjligt att det är så, min bild lite annorlunda, utan det är att vi har så mycket av det andra, så att jag märker att människor är ganska fed up på det, generellt sett.
Okay. Du menar i arbetslivet?
Ja, alltså det är ju överallt. Och vi mäts och measures överallt, hela tiden. Och löpning för mig handlar, och för många andra handlar ju faktiskt inte om det. Men det är också, på de utbildningarna som jag har, så är det väldigt mycket som kommer fram. Många springer ju för att undvika att vara tjocka, till exempel. Och det är ingen bra tillstånd i kroppen att undvika någonting. Mm. Och det sitter väldigt djupt i väldigt många, och de mäter och de undrar och de frågar och alltihop där. Sen är det, tror jag, också otroligt viktigt att få mäta. Jag kan också gå igång på det ibland. Att verkligen gå in och idag vill jag gå på det här. Men det funkar inte jämnt. Och jag tror att det är en bra väg att ta det sen. Det är många som skadar sig, för de lyssnar inte. När vi springer på tid så lyssnar vi inte på kroppen. För det kan du inte göra när du springer på tid. Utan tittar du på pulsen och du ser dem, det är en direkt spegling av din kropp, då är det som styr. Och ju bättre du blir på att förstå de här olika zonerna du rör dig och vad de har för effekt på kroppen. Man har olika pulszoner.
Och vad som händer i kroppen när du rör dig på olika zoner. Så lär du också skillnaden mellan race och träning, så att säga.
Mm. Men när man alltså, lyssnar på kroppen, kroppen kanske säger att ja, du ska vila, du ska inte springa så här snabbt. Eller du ska inte... Ska man alltid ja, men lyssna på?
Ju bättre du blir. Det gäller att skilja. Det är också så här, det är många som blandar upp smärta och skada.
Mm.
Det är bara för att vi är ont betyder inte det att vi ska lägga av. Bara för att vi är ont så betyder inte det att vi är skadade. Så ju mer, vi behöver liksom bena ut de sakerna lite grann. Mm. Vad är det här egentligen? Mm. För viss smärta ska du faktiskt springa igenom. Mm. Men det gäller att göra skillnad på de här grejerna.
Det är ju helt, jag menar, du kan ju springa 48 timmar och inte
nej, det,
runt,
det förstår jag, exempel. Herregud, det är omöjligt. Det
är men ju, konsten är ju att lära sig vad är okej smärta och vad är farlig smärta. Och när, okej, om jag känner farlig smärta, då måste jag ta ett medvetet beslut.
Absolut.
Vill jag fortsätta och riskera någonting eller vill jag stanna här?
Ja. Och det tror jag, det du är inne på också, Kristina, där från början, det här med säkerhetssnack och man är in och alltihopa. Vi idag är inte riktigt vana vid shit, det här gör ont, det är farligt, nu bryter jag. Eller, och det är ju inte bra.
Nej.
Alltså, allt som är motstånd är ju inte fel. Tvärtom, nej. Vi behöver ju det.
Ja, min pojkvän hade en liten kul reflektion. Och det var ju att men för honom är det ju självklart att ja, men får du en blåsa så stannar du ju. Mm. För då behöver du ta hand om dig. Och, eller börjar du och får du diarré så stannar du också. För att då behöver du ta hand om dig. Och för en ultralöpare så är det ju inte riktigt nej. Så. Utan blåser är någonting man hanterar. Mm. Det är någonting man hanterar. Mm. Spyr är också någonting man hanterar. Mm. Och så fortsätter man.
Mm.
Så och det är lite... Jag vill säga, jag har glömt bort hur det var att inte vara ultralöpare. Mm. Men
det är väl lite så också med ultralöpare. Liksom, de har väl lite högre smärttröskel också. Eller det är väl också... Det har i alla fall gjort...
Ja, det finns en mätning gjort på Andreas Falk. när de gick eller när de sprang Trans-Europe.
Ja.
Trans-European Foot Race. Och där... Alla löpare där matchar ju ut smärttröskeltestet. Mm. Det var, de somnade väl i princip.
Mm.
Så,
vad händer då?
Man kör elektriska stötar genom fingret har jag för mig här. Och så sen, så stoppar de även ner fötterna i is.
Mm.
Och jag blandade ihop en multisporttävling där de körde de elektriska stötarna. Och där somnar multisportarna. För att vitsen är att man ökar stöten mer och mer och mer tills du säger ifrån att nej, nu gör det ont, lägg av.
Mm.
Men även på högsta styrkan så somnar ju multisportarna för de tyckte inte var någon fara.
Okay.
Och samma på Trans-European Foot Race när de stoppar fötterna i is så ja, de tyckte inte att det var något problem. Så man kanske vänjer sig med sakta. Mm.
Man har olika definitioner, vad är ett problem?
Ja. Jo, men att hantera, det är väl lite som du var inne. Liksom. Man lär sig.
Hur hanterar du det?
Ja, Och det är också det här, men lyssna på kroppen. Men jag tänkte på just det här med, är man dum? Eller, det är också en sån här definitions...
Ja,
många skulle nog kalla det där lite dumt.
Ja, fast det är också, man tar ju på den gränsen också.
Ja, men ibland måste man nog vara lite dum för att utvecklas också.
Mm.
Ja.
Annars tror jag att man vill stå still.
Du måste ju ut i komfortzonen.
Ja, ja. Absolut. Och sen är det en annan sak som jag tycker också är jättespännande. Det vi definierar idag som risk eller som utmaning, det gjorde inte våra förfäder.
Ja, vad tänker du då?
Nej, men vi är byggda för det här.
Ja.
Alltså, vi är byggda för att vara igång och hålla på länge och mycket och så här. Så att det är ju liksom, vi är inte, det här är vi gör för att vi kan.
Mm.
Det är därför man känner lyckokänslan tror jag ibland, det där primitiva liksom i springandet på stigar. Kan jag känna att man kommer in så här, nu ska jag kunna fortsätta. Och den här känslan av att vara jägare på något sätt.
Ja.
Och jag kommer ihåg när jag träffade dig Anders första gången där, när du berättade lite på hösten eller... Nej, men det här liksom, när du pratar om en så kallad löpcoachning och sådär, men just det här med helhetstänket.
Mm.
Folk är ju så fokuserade vid löpsteg och perfekta löpsteg och det ena med det andra och hållning. Och, alltså, alla har ju olika anatomi, men du var ju inne på lite andra så här, ja, varför springer du liksom från någonting eller till någonting? Eller, ja. Det var många bitar som jag tyckte var så otroligt härligt att höra, liksom, alltså, för det är ju någon form av helhet, inte för alla kanske, men en skön aspekt också. Allt här handlar inte på att prestera bara.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Mm. Nej, och så är det ju. Det är ju mycket, vad har vi för tillstånd när vi gör saker? Det handlar inte bara om löpning.
Mm.
Utan det handlar ju generellt sett. Och det är ju antingen så... Många springer ju med stresspåslag. Jag ser ju så... Vi har ju ett sånt enormt skadeläge inom löpning. Ska vi ju säga också. Och det är ju ett jätteproblem. Och det är ju... En del är direkt kopplat till stress. Och det andra är direkt kopplat till vårt stillasittande.
Att det blir för stor omställning när man väl ger sig ut?
Nej, men vi är inte... visst, det som du har gjort, Kristina, och det som du har gjort, Niklas, och det som jag har gjort till viss del kategoreras också av de flesta som extremt. Men jag tycker det är mer extremt att sitta still en hel dag. Mm. Så att det tycker jag är extremt. Och i och med att men vi är så många som gör det, så när vi då sätter igång sen och vi sitter still en hel dag och så går vi in och så kör vi en timme stenhårt. Och så rör vi oss dåligt generellt av olika anledningar. Och så går vi sönder och så tycker vi att det är jättekonstigt. Och det är ju inte så konstigt egentligen.
Men vad är din erfarenhet? Varför drabbas folk av? Alltså, är det fart eller är det distans? Eller kan man säga något till löpningen?
Inom löpning?
Ja.
Min bild är definitivt av att vi har ju blivit sämre löpare, ska jag säga. Det är bara de sista 30 åren har vi blivit betydligt mycket sämre löpare.
Vilken aspekt?
Ja, det är ju faktiskt en mätbar aspekt. Tittar man på resultat på Lidingöloppet till exempel.
Ja, okay.
Maraton.
Eller maraton, eller hur liksom, vad har hänt med oss inom löpning? Och där har vi har ju blivit sämre.
Topptiderna dyker.
Topptiderna dyker och skadeläget är akut, skulle jag säga. Och det är en del av det, som jag har sagt flera gånger, det är det stillasittande. Men sen är det, och det kanske vi inte ska, det här ska handla om det här programmet. Men en del är också att vi har en skoindustri som ser ut som den gör. För vi har fruktansvärt klena fötter idag. Och det är våran grund. När den kollapsar så kollapsar systemet. Så att, och det är ju en av mina stora passioner. Det är att lära ut och föreläsa och prata om hur våra fötter fungerar. För det har vi jättedålig koll på. Och ligger tyvärr inte så mycket intresse av det hos skoindustrin heller. Att tala om att vi behöver ha ett starkt råmaterial. Det som är spännande är det som sker inne i skon med foten när den rör sig. Och det har vi väldigt dålig kunskap om idag. Så att det skulle jag säga att det är ju inte skons fel på det sättet. Skon antingen begränsar eller skapar möjligheter. Men det är ju du som springer. Det är ju inga produkter. Och där läggs alldeles för lite fokus och kunskap kring det.
Och det är väl lika mycket skorna som vi använder, alltså till vardags, inte bara när vi
springer. Absolut, vi springer även vi och även ni som står här inne. Vi springer ju långt, långt, långt mer än snittet. Vi springer också för lite för att det är i löpningen där vi stärker vår fot. Det är vad vi gör hela dagarna. Det är där vi modellerar om foten, det är där vi stärker foten. Och det är vad vi har på fötterna. Och vår definition av en... vi behöver förstå hur en frisk form ser ut på en fot igen. Det har vi inte koll på idag. Vi behöver förstå varför stortån är så viktig. Och alla de här grejerna. Där saknas jättemycket. Och det finns ett intresse av skoindustrin generellt, om jag generaliserar. Att inte faktiskt... det ska vi inte veta så mycket om. För då hade vi gjort helt andra val med vad vi sett på fötterna.
Mm. Så det är jätteanledning. Behövs mer forskning?
Nej, alltså egentligen inte. Vi behöver släppas fram. Mm. Det är inte så att forskningen och vetenskapen om kroppen, vi vet jättemycket. Hjärnan vet vi väldigt lite om. Men det är inte så att vi inte vet hur en fot fungerar.
Mm.
Vi vet ju exakt hur en fot fungerar, men det finns andra intressen av att inte det ska prata så mycket om.
Mm. Det är bara skönt när man kör på sommaren, när man kör bara fotalöpning på gräs. På gräsplan. Alltså det är så häftigt att se liksom hur steget förändras. Man behöver inte säga, det brukar köra i klubben.
Mm.
Man behöver inte, men känn bara efter hur ni kommer springa. Liksom. Man springer annorlunda.
Helt.
Så fort man bara tar sig skorna. Och det är så skönt. För mig är det så mycket barndom. Det är ju där flashbacks. Men vad häftigt är det som förändras på en gång, steget.
Alltså, vi har inte, det är inte människan som har uppfunnit människan. Utan det är någon annan lärare som har gjort det. Och det, vi ska ju någonstans ödmjukt lära oss hur den fungerar.
Mm.
Hur fungerar den fantastiska ingenjörsprodukten foten?
Hela kroppen är...
Ja, absolut. Nu fick jag lite timing här på att ta foten. Så att det är den som är min passion.
Ja. Mm. Men annars under året då?
För mig?
Som vi ska, ja.
Jag hade en fantastisk löpupplevelse uppe vid Björkliden. Något som heter Sweden Sky Race 24. Som arrangerades av Erik Ahlström. Med hans team som var en ultradistans. Det var 60 kilometer eller 120 kilometer i midnattssolen. Så vi sprang på natten. Och vi hade vi hade 26 eller 27 grader när vi startade på kvällen.
Och Torne Träsk låg som... Alltså det var som man fick nypa sig i armen. Det var alldeles för varmt för att det var ingen som riktigt var, hade liksom rustat för att springa i 25-26 grader värme där uppe. Det kunde lika gärna varit 7 plus och snöblandat regn. Liksom. Ja. Men det var en helt fantastisk löpupplevelse. Att springa genom Loktasjåkastugan och upp på topparna och genom Åndalen och ner i deltarna. Och sen fick jag uppleva den berömda väggen. Mm. Så att jag har aldrig mått så dåligt som jag mådde då och aldrig varit så rädd heller faktiskt, för jag kom in i det här att jag började
Alla höjdmeter eller vad var det?
Nej, det nej, jag började nu tappar jag namnet, jag började pinka brunt, vad heter det?
Saltbrist.
Ja, ja, exakt. Jag touchade vid det. Så jag men i grevens tid så kom det en annan deltagare som hade salt och hjälpte mig där. Så att jag kom tillbaka igen och känslan liksom från att det varit så. Det var nog precis på liksom det berömda, för det kunde lika gärna blivit liksom 1-1-2. Men känslan när kroppen svarade och fick i sig energin, jag kunde ta in saltet och ta in vattnet. Och jag kommer så väl ihåg, jag stod där precis vid en glaciärkant in, på väg in i Måndalen och kände hur liksom livet kom tillbaka. Jag kunde gjort vad som helst, ta mig härifrån nu. Hade det varit täckning där så hade jag nog ringt. Det var ingen täckning på telefonen. Så jag kommer ihåg att jag stod och tittade på telefonen, det var liksom bara helt tomt. Så och så, men just känslan när den kom tillbaka.
Du satte dig ner och väntade eller vad?
Nej, jag gick hela tiden. Och jag hade...
Du kunde göra det i alla fall.
Ja, absolut. För det var, jag gick aldrig in i det, för då är det ju körd. Men det var precis på den berömda.
Nu tänker jag igen att upptäcka gränsen för din... Ja. Alltså, nu var du nära, men du klarade att hantera det.
Och jag klarade av att hantera det. Så att det var... Jag lärde mig jättemycket. Och känslan att komma tillbaka, just hur du kan ena timmen vara helt utslagen. Och sen till att komma liksom bara känna hur det bara springer ner genom deltan här. Den enorma naturen som är där uppe. Och solen började... Ja, det var så otroligt symboliskt allt. Solen studsade i Måndalen och gick upp igen. Och där kom jag, tjo! Och liksom, jag började se markeringarna igen. Och ja, det var... började höra saker igen för att gå in i en bubbla som är speciell. Så att det var... Ja, det var en fantastisk löpupplevelse på många sätt. Det var skithäftigt.
Så film, det är så här cinematiskt.
Ja, men det var det. Och så det värdet också. Det kommer jag aldrig få tillbaka. Det var skithäftigt. Alltså.
Nu får man tänka på en upplevelse som jag hade. Och som jag inte handlar om löpning egentligen. Men det var jag och Carina Borén. Vi paddade ju från Stockholm till Göteborg i februari-mars.
Just det.
Och så kom vi ut på Vänern och hade världens motvind. Och det var ju bara jättejobbigt. Så vi bestämde, nej, vi drar ut till Brommö. Och så efter ett tag så märkte vi bara, men Kristina, varför paddlar du under vattnet? Undrar Carina. Och min akter låg ju under vattnet. Och så bara, men herregud, har vi packat så fel? Och så gick vi i land. Eller ja, jag försökte ta mig över ett sund och det funkar inte. Det var bara att glömma. Det var det jag kört. Jag kunde inte ta mig över. Så till slut fick jag ropa till Carina, nej men du, jag fixar inte det här. Och så gick vi i land och så tänkte vi, ja men vi öppnar luckan och så får vi packa om. För vi hade lagt lite mer packning hos mig. Och så öppnade jag luckan och så bara forsade ut vattnet. Ja. Ja. Och det var så roligt, för det första jag tänkte bara, ja, det var inte fel på mig, det var vattnet. Det var inte så här.
Så kände jag när du berättade den här också.
Ja, okej, ja, men det är roligt. Ja, för det var, ja men jag var inte försvarig, det är vatten i kajaken.
Det är mitt fel.
Ja, men det är vattnets fel. Ja, precis, och det var ju aldrig tanken, men varsifrån kommer vattnet? Den fanns inte. Så vi tömde det där och bara lättade, bara paddla iväg och så efter tag så känner man bara, nu går det trögt igen. Mm-hmm. Så tittar Carina på mig så bara, du har nog hål i din kajak. Ja, det hade jag ju. Ja. Så vi fick slåss med vinden. Alltså Carina, hon satt ju och paddlade hur lätt som helst och jag stönade för vartenda paddeltag. Det var ju bara alltså riktigt, jag var dyblöt i svett när vi kom fram till stranden den kvällen. Och jag trodde ju jag hade hål i torrdräkten för jag var ju blöt. Eller så tänkte jag, men har jag pinka på kläderna och det har spridit sig i hela torrdräkten. Men det luktar ju inte, det kan ju inte vara det.
Tyckte du?
Nej. Nej, men då var det så roligt, för just där, då befann vi oss där långt ute på Bromme. Det blåste 11-12 meter per sekund. Det är inget bra paddelväder. Det är bara jag och Karina vi upptäcker. Vi har ingen mobiltäckning, glöm det. Och vi har hål i kajaken. Och det är liksom, det är jättemånga kilometer vatten dit och det är ännu fler kilometer vatten dit. Och det är bara vi. Vi har ingenstans att gå för hjälp, ingen som kan hjälpa oss. Men vi hittar ju en klänypa och så lagar vi ju kajaken genom att smälta den här klänypan och trycka in i hålet där. Och vi hade faktiskt fått det som tips ifrån Anders som coach oss, så vi hade lite flyt där.
Hur komma på det?
Ja, det var tack vare Anders. Ja. Jag var så på med en massa silvertejp och så sen ut och paddla två dagar senare när det slutade blåsa. Och den här känslan just att komma ut och paddla bläckstilla vatten, så här jätteljusa... Ja, bara ljusblått, ljusrosa färger och så lyckan att, men vänta nu, vi klarade det. Vi stod där helt ensamma. Vi var tvungna att ta oss vidare för egen maskin. Det fanns ingen som kunde komma och hjälpa oss och vi fixade. Jag var så lycklig så jag bara satt och grät i kajaken för det var så vackert. Årets höjdare.
Det kan man ju undra också hur många får med om den ursprungskänslan som jag tror är enormt viktig för både självkänsla och självförtroende.
Ja.
Det är svårt att hitta någon annanstans.
Den lyckan när du sprang där ner för och, och som jag upplevde i kajaken, den är ju den är guld.
Ja. Nej, så det var ett fantastiskt lopp.
Mm.
Var det. Så jag hoppas det blir igen.
Mm. Ja, Mikael, vad tar ni med till 2015 av dessa fantastiska äventyr? Vad drömmer ni om nu då?
Mm.
Det finns många drömmar.
Ja. Ja, för min egen del är ju Dragons Back Wellsberg 5 dagar. Det är liksom huvudmålet.
Ja.
Men innan dess, liksom, jag tycker den här årstiden nu, liksom, november, december, januari, ser hur mycket snö det blir, men det spänns stor roll. Men det är ju den här, bara njuta av Sörmlandsleden, liksom, köra mängd, vara ute för flera dagar och tillsammans med Kerstin och, liksom, och planera några cell flera dagar på Sörmlandsleden. Sen kommer liksom det andra längre fram. Så att man börjar redan nu. Beställt kartor och fixa och bara planera. För den biten tycker jag är jättekul också. Det är också lite mål.
Ja, just det, du gillar ju kartor.
Sitta med kartan och följa med fingret där.
Ja, så ska du åka dit och reka liksom också. Liksom. Det är lite kul att reka.
Är det England du tänker på?
Ja, Wales. Där. Mm. För där har vi aldrig sprungit. Och det är skönt att ha lite lokalkännedom innan det här. 5 dagars liksom varje maja. Och de första liksom två är ju riktigt grisiga eller liksom tuffa. Och just att man får kartan liksom på morgonen. Man har ingen förberedelsetid liksom. Så det är bara kartan här har ni. Ja, vilka vägval ska man ta? Då har man,
Det brukar vara fler svenskar som...
Ja, nu är vi ett gäng, vi är väl 9 stycken svenskar. Så det blir som ett litet svenskt tält där. För det är ju tält man behöver inte ha med sig sånt. Utan det har man där. Så det är det stora målet. Men sen är det tävlingen för mig, det blir lite mer en krydda. Man får allt serverat och sådär.
Mm.
Annars tycker jag mer Sörmlandsleden, Källan. Ja, lite egna äventyr. Det är den stora grejen annars.
Mm.
Så det bara fortsätter som nästa år. Det var säkert mitt bästa år då också.
Bäst efter bästa. Ja, Kristina då?
Jo, jag drömmer... Jag har inga planer, får man säga. Utan det jag tänker är att det ska vara kul att testa ett 48 timmars utomhus. Känna hur det... Alltså då jag får springa fritt. Alltså på så sätt att jag får styra hastigheten själv på ett lättare sätt. Det ska vara kul att se hur det vore. Sen har jag ju en gammal dröm. Eller gammal, den har funnits ett tag. Och det är... Ja, egentligen började den med att... Ja, men Carina och jag, vi sprang ju från Turkiet till Finland för 2 år sedan. Och det skulle ju vara kul att springa jorden runt. Men man gör det i etapper. Och då har jag tänkt att det skulle vara kul att springa Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, nej, Turkmenistan och så Iran och så Turkiet. Men det blir för långt så att säga. Jag får inte in det på ett bra sätt. Så då har tanken isolerats till kanske bara Iran. Och det som skulle vara kul med det är ju för att hur skulle jag uppleva mig själv som kvinna i ett islamiskt land? Alltså där det faktiskt är en lagstiftning. Att du måste vara klädd på ett visst sätt och så vidare. Och där i också undersöka vilka fördomar har jag om människorna i det här landet, om synen på kvinnan och så vidare. Och att kunna springa där, för det så finns det fantastiskt mycket vacker natur i Iran. Men så skulle det vara jätteroligt att möta människor längs vägen och vad har de för fördomar om oss? Mm. Det skulle vara fantastiskt roligt.
Vad är det här för galning som kommer springa?
Ja, till exempel. Eller om en västerländsk kvinna eller västerländsk livsstil och så vidare. Ja. Och egentligen så är ju tanken med det att men jag tycker det finns så många krafter i världen som sliter sönder. Jag vill jobba för att förena. Mm. Vi är människor, vi är inte så himla olika. Mm. Vi har liknande behov oavsett vart vi är födda. Så det ligger ju ett djupare syfte i det. Och det skulle vara jätteroligt att skriva om det.
Häftigt.
Ja, det vore skithäftigt.
Jag köper boken.
Ja, precis. Jo, men det är det som är så roligt. För att nå någon till ett mål så behöver jag ju öva, tänker jag. Och jag har ju länge drömt om att skriva en bok. Mm. Och jag tänker, men första boken jag skriver, den kommer ju inte bli så där bra. Så den har jag redan skrivit, så den ligger i byrålådan. Sen nummer två, det handlar ju om mental utmaning. Och den håller jag på med just nu. Mm. Så egentligen är...
Och du håller på att skriva den?
Jo, precis. Så det handlar ju jättemycket om det 48 timmars loppet. Och hur gick mentala upp och down, upp och ner så att säga innan. Och hur hanterar jag dem? Hur komma vidare och sätta ett sånt mål och uppfylla det och ja, så nu är det ju en process att skriva den boken och då är jag ju nybörjare så jag gör så många misstag. Så det är jätteroligt. Men så egentligen, det enda konkreta mål som finns, det är att skriva den boken. Sen finns det drömmar om 48 timmar och springa i Iran, men det är inget som finns som en plan. Mm. Och plan, då är det konkret och jag har bestämt ett datum och det har jag inte gjort. Nu är det återhämtning av benen först.
Ja, hur har det gått med återhämtningen?
Jo, alltså, det var en liten lärdom. Jag stukade mig 3,5 veckor innan jag sprang 48 timmars. Och det var den mest rejäla stukning jag gjort. Jag låg på marken och skrek och fick krypa därifrån. Jag kunde inte gå. Mm. Men jag hade ju tur. Så det var på en golfbana så jag kunde krypa 3 meter. Och så låg den, eller där var det en damm och så kunde jag bara stoppa ner foten i den. Och det var ju svinkallt, så det var ju bra.
Påverkade det vad du sprang för skor?
Inte skorna. Nej. Det kanske du skulle ha gjort. Jag kan inte så mycket om det. Men...
Nej, men så, det var ingenting som hämmade dig så?
Inte medan jag sprang. Nej. Men däremot det jag har kvar nu 3 veckor efteråt är att jag har en ganska ansträngd vadmuskel. För att, vad heter det? Ja, tydligen så blir det att när man stukar sig så blir den vadmuskeln ansträngd. Mm. Och den har varit så extremt spänd att medan jag sprang så fick jag ett blåmärke på sidan av foten. Och det är senan som drar för mycket. Ja, så att jag håller på att dra sönder skelettet i foten om jag fattar det. Mm. Och det var lite skrämmande. Sen som kompensation för den vänstra foten så har jag spänt höger lår. Och blivit stel där och fått senorna under knät ömma. På grund av att muskeln är för stel i höger lår. Så att just det här att tidigare lopp då har jag ju kunnat vila, jogga lite försiktigt, stretcha lite. Och så blir jag återhämtad. Men nu har det varit okej, jag måste gå på massage. Mm. Jag måste liksom vara aktiv för att återhämta mig. Och det är en ny dimension. Och det var lite sådär jobbig insikt att jag har tagit hand om min kropp jättemycket i uppbyggnadsfasen. Och så sen så la jag av när loppet var slut. Men jag måste ta hand om den precis lika mycket efteråt och faktiskt fokusera på att men nu har jag gjort någonting med dig, kära kropp, som var faktiskt rätt så jobbigt.
Faktiskt.
Okej,
gick över gatan i shopping.
Ja, men det räcker inte med att köpa en prinsessbakelse och tro att nej, men nu är det väl bra. Liksom. Ja, om man ska tro biomätningarna så tappar jag 5,8 kilo fett. Till exempel. Och det säger ju rätt mycket om vilken stress kroppen var under. Och jag behöver vara aktiv i återhämtandet. Så, så det är det som är fokus.
Har du sprungit någonting efteråt?
Jag försökte, men det var dumt. Ja. Det gjorde ont. Ja. Så nu blir det massage och så ska jag nog sätta mig på en träningscykel och få blodgenomströmning i benen. Och det är så tråkigt.
Simma då?
Jag simmar kanske. Vattenlöpning har jag hört
simma
också.
Vattenlöpning har jag kört. Man behöver inte ha en sån här flyt. Liksom. Det funkar utan jag kör.
Du kan springa.
Man får köra lite med händerna. Liksom. Ja. Det är rätt jobbigt, men det är skönt.
Ja, det är jobbigt, men det är ju otroligt. Mm.
Ja, men det är där jag blir irriterad på mig själv. Att, kom igen nu, Kristina. Du kunde träna 2 gånger per dag inför försöket. Kom igen nu, kör det nu också. Nej. Det är ju inte lika roligt. Nej.
Det är det där med det mentala, Kristina.
Ja, precis. Jag får skärpa mig där. Jag har någonting att lära.
Ja, det måste ju med i boken också.
Ja, det är sant. Ja, det är ju av misstag som man lär sig också. Ja. Mm.
Anders,
ja.
Drömmar 2015, vad...
När det gäller Art of Running så är det ju att jag håller på att sätta min egen föreläsning som heter Släpp foten fri. Jag är otroligt trött på löpindustrin och skotillverkarna. Så att det är dags att bring it on, det är dags att säga hur det egentligen ligger till. Utifrån det evolutionära perspektivet. Det är någonting som jag verkligen ser fram, alltså jag kommer jobba för. Så jag kommer jobba stenhårt för att komma in i tv-soffan. Mm. Att få berätta den här delen av det utan att det ska bli bråk liksom. Utan titta på det här. Kan vi prata om det här? Kan vi fokusera på hur gör jag en fot stark? Istället för att hela tiden fastna i sko-diskussionerna. För det är egentligen inte så intressant. Det är den delen. Och sen min egen löpning så har jag lite grann, jag har lite multisportplaner. Jag ska köra Åre Extreme. Så att det blir lite ganska mycket paddling, mer mountainbike, självklart löpningen också.
Men du skulle ju upp och paddla nu.
Ja, jag ska upp till min kompis Scott Cole i Östersund och forspaddla. Så det är härligt. Så att jag vet inte, det är det jag har bestämt att jag ska köra. Så får vi se, det är en del spännande lopp som jag har inte kört de här riktigt liksom långa ultrarna. Jag tror jag har mer kört sådana 5-6 miles grejer. Men jag känner att jag blir bättre ju längre jag håller på. Så att jag är mycket mer inne på egentligen på de här ultra- och flerdagars grejerna tror jag passar mig mycket, mycket bättre än de här explosiva maratonloppen i fjällen. Hur lät det där? Nej, men för oss som håller på med det här så är det ju inte långt.
Alltså, det är ju, korta innan.
Ja, nej, men det blir det jag kan, och det är ingen kritik, utan det är mer hur liksom, till alla de som arrangerar fantastiska lopp, vi gör ju det själv, ett kortare lopp. Men just alltså det finns jag vill hålla på längre. För det händer andra saker. Och det, så att jag går och sneglar på lite mer sådana grejer. Och då finns äventyret redan på Sörmlandsleden.
Du bor ju precis.
Ja, jag bor mitt i en lekpark. Ja. Så att det tycker jag är jättespännande.
Ja, nu vi har pratat i en timme. Det har varit super super kul, superintressant. Mm. Så stort tack för att ni kom hit, och jag hoppas få se er här igen i lite olika konstellationer i vårt lilla poddnätverk framöver.
Ja, jättekul att vara här.
Ja, vad kul.
Tack så hemskt mycket.
Ja,
tack.
Tack så mycket. Japp, slutstackat för den här gången, men gå gärna in på iTunes och Facebook-sidan och berätta vad ni tycker. Ju fler engagerade lyssnare, ju större chans att Löparsnack får fortsätta. Henrik Larsson på Iris Mere spelade in, och jag, Agnete Dannenberg, har producerat. Fortsätt vara en springande människa, så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.